Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist.
Jag brukar säga att jag ser kvinnokampen som någon slags omvänd cheerleader-pyramid. Där de här tidiga pionjärerna står där i botten och så står vi alla andra på deras axlar. Och nu är vi ju miljarder där uppe i toppen. Och vi kan förändra. Om vi vill så kan vi förändra.
Hur länge har feminismen egentligen varit aktiv? Den feministiska vågen förknippas ju med 70-tal, rödstrumpor och deras krav på lika behandling. Men rösträttsrörelsens 1910-tal, ja, den är också feminism, sprungen ur arbetarrörelsens krav på allas lika värde. De kom ju under 1800-talets slut. Men de allra första tankarna om kvinnliga rättigheter och det vi idag skulle kalla för feminism, alltså helt enkelt tanken på att kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter som män, ja, de tankarna de uppstår på 1700-talets slut. Författaren Anna Lestadius Larsson har intresserat sig för de första feministerna. Efter 6 historiska romaner har hon skrivit sin första populärvetenskapliga bok om 3 pionjärer på 1700-talet. Boken heter Alla dessa jävla kvinnor. Och som du hör så är det en manlig beteckning på Hedvig Charlotta Nordenflykt, Olympe de Gouges och Mary Wollstonecraft som alla tog striden för alla kvinnors rättigheter. Och jag fick tag på Anna Lestadius Larsson i Portugal och vårt samtal kom att handla om bortglömd historia, upplysningsidéernas baksidor och pionjärer som givit kommande generationer kraft. Innan vi börjar, om du inte redan följer podden, passa upp att göra det nu för att inte missa dig och lära dig om nya ämnen i kommande avsnitt. Och som alltid så når du mig på perspektiv@vadvet.se med tips på ämnen eller gäster som du skulle ha att ge oss perspektiv. Med det är det dags för Anna Lestadius Larsson. Vad är det med 1700-talet som fascinerar dig så mycket? Du har ju skrivit flera historiska romaner som utspelar sig på just denna tid. Men vad är det som fångade dig egentligen?
Ja, men alltså 1700-talet har ju allt, kan man ju säga på ett sätt. Och min början för mig var ju kanske lite sådär romantiskt när jag var barn. Sådär att jag blev, alltså det är ju ett sånt... Alltså det är kläderna, det är den dramatiska historien och för mig personligen var det ju Marie Antoinette, drottningen i Frankrike som mina föräldrar sa blev halshuggen. Den vackra drottningen som blev halshuggen av folket. Mm. Det var ju liksom min ingång i historien och det var ju 1700-talet och det var där det började. Och det är slotten, det är inredningen och sen när jag liksom började fördjupa min historia för att jag har ju också läst på universitetet både historia och idéhistoria. Mm. Då blev det ju idéhistoria, det blev ekonomisk historia. Alltså det händer så mycket och det är också där det moderna tänkandet startar. Det som vi kanske, där vi börjar känna igen oss när vi tittar tillbaka till historien.
Alltså man märker ju när man läser dina böcker att du ju kan det. Men det, din kunskap belastar som aldrig historien om man säger så. Det är inte så att du liksom ska dra iväg på någonting. Utan det är ju det där, det är det skitiga och det är köttiga och det är liksom mänskliga som också hela tiden. Det är ganska långt ifrån de här väldigt vitpudrade perukerna och det pimpinetta.
Det finns ju där också i mina böcker faktiskt. Mm. Men det är någon slags, det är ju kontrasten också som är intressant tycker jag.
Eller likheterna på något sätt tycker jag, för det gillar jag jättemycket. Det är likheterna, man förstår att det här är liksom, man kan känna igen sig i alla de där känslorna. Sen att de råkar ha peruk ibland är en annan grej.
Men det är också det som slår en ganska tydligt när man fördjupar sig i historien, i alla fall 1700-talshistorien, är att på gott och på ont då, att man kan känna igen väldigt mycket. Och det kan ju också vara lite deprimerande, man kan ju tycka att vi kanske kunde kommit lite längre i vissa tankar också. Vilket ju vi delvis har, men man känner igen väldigt mycket och ibland kan man verkligen känna herregud, har vi liksom inte kommit längre på de här 200 åren.
Det är ju upplysningens tid och när man då läser din bok Alla dessa jävla kvinnor som är berättelsen om de första feministerna, så det som slår mig är just att ja, men det är ju upplysningens tid för männen. Alltså att kvinnor i alla tider och på de flesta platser inte kunnat verka på samma arenor eller samma privilegier som oss män är ju känt. Men tänker man så här, 1700-talet, nu kanske händer någonting. Men nu när man läser så tänker man att det här gäller ju verkligen bara männen. Och ändå ligger liksom feminismen så himla nära. Man kan ju säga, men det här är exakt det handlar om. Ja, men klart att kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter, möjligheter. Det ligger så att säga i tangentens riktning. Men liksom icke.
Nej, men alltså kraven kommer ju. Tankarna finns där. Men det förverkligas inte. Det är liksom en lång bit kvar innan det blir verklighet av de här tankarna som kommer fram under 1700-talet. Som har funnits redan innan också men som verkligen verbaliseras och skrivs ner på 1700-talet i de första manifesten, kan man säga, feministiska manifesten.
Och varför förverkligas de inte? Är det den här idén om att medborgaren alltid är liksom en man? Att han, alltså det, han är liksom medborgaren, han är centralfiguren i familjeenheten och det andra är liksom...
Människan är man, skulle jag säga. Alltså, om du tänker dig människan, idén om människan, då är människan man enligt de här tankarna. Där vi kommer ifrån, så att säga. Och då blir ju allting utgår ifrån liksom mannen som norm på något sätt. Så. Mm. Men jag tror också att det är olika saker som gör att det inte slår igenom. För under franska revolutionen till exempel, när allting ställdes på ända, där fanns det ju en möjlighet för kvinnorna att faktiskt gå framåt. Och de försökte ju. Både min favorit då, som vi kanske kan fördjupa oss i lite sen, Olympe de Gouges, som ju skrev det, världens första feministiska manifest. Mm. På tankeplanet så utvecklar ju hon de tankarna och publicerar sig, var väldigt aktiv i den politiska debatten. Sen fanns det ju mer hårdföra kvinnor som var ute på gatorna och deltog i förändringen. Sådär. Mm. Men jag tror att det var ungefär likadant som under socialdemokraternas kamp, socialdemokratins kamp och socialismens kamp, att kvinnorna fick stå tillbaka. Vi tar det sen, va? De bra männen tyckte nog bra inom citationstecken, ja, som agerade för kvinnorna, eller ändå som tyckte att kvinnorna skulle ha mer rättigheter och så. Det fanns ju sådana män också. De tyckte nog att först så tar vi den här ekonomiska och klassfrågan, precis som socialdemokraterna och socialismen tyckte sedan runt sekelskiftet 1900. Ni får vänta, tjejer.
Ja, och det är ju liksom precis, för den där franska revolutionen kom ju av sig, får man säga. Sen kom ju lite olika nya kejsare och det hände ju inte, alltså det, tankarna slår ju igenom, men den faktiska skillnaden är inte så stor som den kan tillskrivas i efterhand. Alltså symboliken är större, det är lite som den franska revolutionen med citationstecken på 60-talet som är mycket snack. Det som är intressant är om man tar den här målningen Friheten på barrikaderna som vi alla känner till, det är där Marianne kliver fram med den franska tricoloren i ena handen och liksom bara bröst. Hon står ju mitt i bilden, den är målad 1830-någonting.
Ja, precis. En senare revolution.
Jag tänker liksom, låt oss stanna upp i din favorit som hade skrivit så mycket om de här sakerna. Hon är ju en av de första skrivna feministerna. Hon gör det första manifestet med de här tankarna. Var kommer hon ifrån?
Nej, men hon är ju en helt fascinerande person. Men hon kom ju från, så ska man säga, småborgerlig miljö i en stad i södra Frankrike. Hon var ingen egentligen. Och fanns inte mycket som talar för att hon skulle beskriva in sig i historien när hon föddes. Kanske en sak då, och det var ju att det gick ett rykte om att hon var illegitim dotter till en markis i trakten. Och inte vilken markis som helst heller, utan faktiskt han satt i den franska akademin. Han var författare också.
Och vi ska nämna hennes namn här igen, bara för den som inte hängde med här första gången du sa det snabbt.
Ja, Olympe de Gouges, ja. Just hette hon. Nej, men hennes pappa då, han hade också någon slags beef med Voltaire, som verkligen ogillade den här pappamarkisen. Men i alla fall, det gick ett rykte om att hon var hans oäkta, som man sa på den här tiden, dotter. Och det var hon nog förmodligen. Vilket hon hävdade det själv. Och sen hon så småningom tog sig till Paris, så var ju alltså de här salongsmänniskorna nyfikna på henne. Så för att de vill ju se, är hon lik den här markisen? Är hon dotter till honom? Mm. Så hon släpptes in där och knöt massa kontakter och började skriva helt enkelt, precis som hennes pappa hade gjort då. Och sen när revolutionen började närma sig så gick hon in i politiken och blev en politisk agitator helt enkelt. Hon skrev om i princip allting. Hon föreslog nytt skatt, progressiv skatt och arbete för arbetslösa, alltså statliga arbeten, beredskapsarbeten och så. Och så skrev hon ju om kvinnans rättigheter väldigt mycket då. Och vilket till slut blev det här manifestet som hon skrev 1791. Deklarationen om kvinnan och medborgarinnans rättigheter.
Men hur tas det emot? Är det ett viktigt verk? Vi tycker att det är ett viktigt verk. Men är det ett viktigt verk, tycker hon också? Eller är det en av alla möjliga grejer hon säger att så här måste det se ut?
Alltså, Olympe tycker att det hon tycker är väldigt viktigt. Hon har kanske en något grandios personlighet. Så verkligen det tycker hon, men någon annan tycker ju inte att det är viktigt. Alltså det förbegås ju med största möjliga tystnad under den här tiden. Mm. Det är så roligt för att Olymp är, alltså jag älskar henne, men hon är ju liksom, hon skriver själv att hon verkligen, alltså hon är yvig. Hon är liksom inte stringent och håller sig sällan helt och fullt till en sak. Och det gör hon ju inte heller i det här världens första feministiska manifest, utan det sticker åt lite olika håll. Och sen så skriver hon också så här att jag hade tänkt att vara helt allvarlig den här gången, men min humor hindrar mig.
Det känns som att hon verkar ju vara som en fantastisk och också en skitjobbig person. Som alltid kommer för sent med öppen kappa och oborstat hår på något vis. Och också helt underbar. Det känns som att det här är skrivet i en sittning, får man ju lätt intryck av. Liksom.
Allting hon gjorde var så. Det skriver hon också själv i någon skrift att hon... Jag stannar aldrig upp och tänker när jag skriver, för då skulle mina tankar försvinna, utan jag gör aldrig ändringar. Och så, där. Så att hon skriver i ett flow hela tiden och sen får det bli som det blir. Liksom. Mm. Så i det här manifestet då, så drar hon en historia om hyrkusksystemet i Paris. Att det inte funkar för att hon blir uppskörtad av en hyrkusk när hon ska in till sitt tryckeri. Och så drar hon den där anekdoten och de hamnar hos någon fredsdomare som ska avgöra det här och så. Ja, det är ganska roligt berättat då. Har ingenting med det här manifestet att göra egentligen. Det är bara liksom en historia som hon inte kan låta bli att dra. Men man struntade i att ge kvinnorna några rättigheter. Däremot så reglerade man hyrkusksystemet i Paris några månader efteråt. Så där fick hon gehör på den punkten.
Men jag tycker det är intressant också här. Vi ska inte prata om Marie Antoinette som den första feministen. Men det är intressant att se hur hon blir behandlad. Du beskriver ju hur hon är liksom en av de, man kan säga, de första som blir slutshamed. Det är alltså Ludvig den 16:s unga fru, det är arrangemangsäktenskap, hon från Österrike, han fransman. Det är inte särskilt lyckligt. Kronprinsen har en massa fastrar eller någonting, va, som inte är särskilt förtjusta i henne. Och de ligger inte alls med varandra. Och det här vet man för att det förekommer rapporter om kungliga depescher om att äktenskapet inte var fullbordat. Och trots att det var kungens fel, och det säger alla, han hade något trassel med snoppen, så blev det ändå på något sätt hennes fel. Och sen kommer den här historien om hur hon köpte ett diamanthalsband, fast egentligen har någon förfalskat hennes namnteckning och lurat en kardinal. Men han tar, kardinalen hoppar på henne och ingen tror. Alltså det är väldigt mycket man bara...
Det var ju en konspiration hon var utsatt inför med det där diamanthalsbandet.
Men var det liksom en konspiration eller var det liksom, alltså så att man har räknat ut? Eller var det bara liksom att man skyllde på henne för att hon liksom märker ha ett extravagant liv och hon... Det hade man vid hovet och hon har ingen koll.
Det liksom. Var väl ekonomisk brottslighet i grunden. Man ville helt enkelt åt det där halsbandet.
Just det,
det användes ju politiskt emot henne sen av människor som ju visste att hon var oskyldig. Så att jag menar, ja, nej, men hon var ju väldigt drabbad. Vad jag skriver om i den här boken är ju också att hon, alltså det fanns ju väldigt mycket nidskrifter på den här tiden. Idag pratar vi ju om nättroll och näthat och så, och det finns ju verkligen idag. Men jag menar, det fanns ju inget internet på 1700-talet och det var väl en jäkla tur, tänker jag, för att trollen fanns ju, och hatet fanns ju, och hoten fanns ju. Det var ju bara det att de inte hade tekniken att massprida det så ögonblickligen som vi kan idag. För hade de kunnat det så hade det inte varit en lek på den tiden. För att,
alltså, det verkar inte vara någon lek för henne ändå, tycker jag.
Nej, men jag menar, de var ju tvungna att trycka de här pamfletterna och sen sprida dem för hand liksom så på gatorna. Men det gjordes ju när man tittar på de här pamfletterna som är riktade mot Marie Antoinette, de är ju fruktansvärt vidriga. Jag har inte sett något liknande idag som de egentligen.
Nej, det är väldigt grovt. Det är inga liksom sexuella antydningar. Och att det här antyds att hon ena dagen har liksom en lesbisk relation med sina väninnor eller att hon liksom ligger med någon annan och liksom...
Alltså mer än underförstått, utan väldigt tydligt skulle jag säga, avbildat till och med.
Ja, och liksom inte minst det jag lärde mig om det var i din bok eller när jag researchade lite annat, just att liksom den här vi alltid pratar om Marie Antoinette, att hon den berömda frasen, låt dem äta kakor.
Som hon inte sa.
Nej, hon inte sa, för den var ju känd långt före hennes födelse, upprepade som flera andra kvinnor som ett tecken på att de är världsfrånvända. Men de där ihärdiga trollen spred sina pamfletter, de var inte direkt faktagranskade.
Och det tror jag faktiskt att det uttalandet hävdar man inte ens under hennes tid att hon sa, utan det hävdades i någon senare biografi över henne att hon hade sagt, jag tror på 1800-talet eller någonting, så att så där kan det ju bli i historien, det traderas liksom.
Ja, någon ritade den här bilden av Marianne med brösten och trikoloren, och sen tror man att, ja, men titta, kvinnorna var ju mitt i revolutionen, fast liksom inte var. Jag tänker också att en som är intressant med, och du skriver ju också om honom, det är ju Giacomo Casanovas omtalade memoarer, som ju på något sätt speglar kvinnosynen under 1700-talet genom mannens öga definitivt, och genom högre ståndspersoner i alla fall liksom. När jag läste den här om året, jag var på tåget till Venedig, som ju Casanovas hemstad tyckte var passande. Och det som slog mig när jag läste den är först att den är ganska dålig. Alltså jag tycker mig ana att författaren vill skriva en bok om i typ beatnik-genren. Alltså Jack Kerouac's On the Road från 50-talet. Om hur man reser runt, finner sig själv och längs vägen, och också lägre en rad kvinnor som kommer ens väg. Men Casanovas bok är ju inte alls det. Den framstår mer som en blandning av, alltså en slags äventyrsbok för pojkar som skriver om en värld som man föreställer sig utan att sett den, och någon typ av liksom sån porrnovell alla 1990, alltså banala grejer som utgår från en manlig fantasi om att alla tjejer är kåta, och så är det ju en lista över övergrepp som också är så här, man bara, men vänta nu här, den är ju väldigt konstig.
Ja, absolut. Jag brukar ju, när jag är ute och pratar om mina böcker och så, då brukar jag ju säga att jag rekommenderar starkt en försiktighet med vem man använder epitetet Casanova till. Liksom, så. För att det är kanske inte en komplimang, så, utan snarare så är det ju kanske att säga att det är en övergreppsman, liksom, så, när man säger det. För att grejen är att man skriver ju själv om allt det här. Så vet man ju inte om det är skryt eller enligt honom. Alltså han, hur sant det är vet vi ju inte, men han skriver ju själv till exempel att han som ung i Venedig tillsammans med 7 andra män förde bort en kvinna, band för hennes ögon, och sen hade alla utom en sex med henne. Mm. Han skriver att först grät hon och bad dem sluta, men efteråt så tackar hon allihopa för den fina upplevelsen. Så det är ju...
Ja, man, liksom, man vet som sagt, även om man inte vet om det, om sanningshalten inte går att styrka, så kan vi i alla fall konstatera att det han skriver, det här är ju hans memoarer, det är inte dagbok utan det är memoarer, så det är skrivet för en publik. Den kommer de ju inte ut under hans livstid, det kommer ju 20-30 år senare, men i alla fall så han skriver ju då för en tänkt publik och vill plocka sociala poänger, för det vill alla som skriver memoarer.
Ja.
Så uppenbarligen vill han vill ju plocka poäng genom att beskriva det här, till exempel den här lilla anekdoten om gruppvåldtäkt.
Mm. Men det är också något som kanske är intressant på ett liksom, mer övergripande plan. Det är ju att det här spelet han beskriver med kvinnorna är ju nästan hela tiden det här att mannen ska pusha på. Kvinnan är ovillig. Kvinnan säger nej, men mannen pushar på, och till slut så vill hon alltid. Liksom, så där. Och det är ju det som vi har haft såna otroliga problem med och har kanske än idag in i våldtäktsrättegångar och så till exempel. Att ett nej inte är ett nej. Att ett nej är egentligen ett ja. Och det var ju det Rousseau, som var en stor filosof på den här tiden, det skrev ju han uttryckligen. Och det är ju det som sen liksom har traderats ända in i vår tid. Att man kan aldrig lita på det där nejet från kvinnor, för egentligen så menar de ja. Nu har vi ju en samtyckeslag äntligen, så att nu kanske det på pappret faktiskt ska, eller i alla fall ändras. Men det där tror jag har varit ett gift liksom, som bland annat Casanova var med och spred, men framförallt Rousseau då, skulle jag säga.
Ja, och jag tänker liksom, det finns ju plötsligt en historisk parallell i liksom de tjejer som blir trakasserade idag. Liksom, jag känner några som har en stor publik och får de här olika DMs liksom. Där är ju inte sällan slutar med att liksom att de här som skriver föreslår att de behöver mera kuk. Och det är ju någon slags, det är Rousseaus tanke på något sätt. Den ovilliga, och sen ska det alltid liksom lösa sig. Men jag tycker det är väldigt spännande att du har ju pekat på en svensk Casanova i Gustav Haldin.
Ja, eller Hallenstjärna som man blev adlad. Nej, men det är ju fantastiskt. Honom hittade jag via Rebecka Lennartsson, som är chef för forskningen på Stadsmuseet, etnolog, när jag skulle skriva min andra roman, Pottungen. För då skulle jag utsätta en karaktär för prostitution. Men det var bara det att det fanns ingenting att läsa om prostitution i Sverige på 1700-talet, för det var liksom ingen som egentligen hade forskat på det. man kan ju läsa skrönorna om det, men inte liksom något vetenskapligt. Och då hittar jag henne, för hon har gjort det. Hon är en av få som har gjort det. Hon är väl den som kan mest om det, kanske, i Sverige. Och då pekar hon mig mot då Aldin eller Hallenstierna. Och det är ju också sexuella memoarer, alltså, som ju kanske inte skrivna för att ges ut egentligen, utan kanske mest för hans nöjes skull. Och de gavs ju ut väldigt sent. Jag kommer inte ihåg riktigt. Var det sent 1970-tal, tror jag, någonting som de sen gavs ut. Det är som att han är en copycat på Casanova. Men det vet ju inte han. För han känner ju inte till Casanova när han skriver det. Så att det är ju en parallell, kan man säga. Där finns det ju också något som liknar en gruppvåldtäkt. Det är samma sätt att se på kvinnorna. Det här att de inte vill och sådär. Men också, och han liksom, Casanova, köper ju kvinnor också. Mm. Men kvinnor kan ju då köpas, fattiga tjänstekvinnor kan ju då köpas med kanske bara en liten godsak. Alltså en sötsak eller någon liten fint band, sidenband eller något. Och sen är det ju väldigt mycket... Man fattar ju att de kanske inte valde, de kanske inte sa ja, de här kvinnorna, utan de trängdes upp i något trapphus där eller något. Alltså det är ju... Men både Casanova och Hallenstierna skriver ju en väldigt munter ton. Mm. Det är ju som anekdoter hela tiden det de berättar.
När du beskriver som den första svenska feministen med Hedvig Charlotta Nordenflykt, vem är hon egentligen som kliver fram här, och varför är hon så förbannad på Jean-Jacques Rousseau?
Ja, vem blir inte förbannad på Jean-Jacques Rousseau om man läser den skrev om kvinnorna? Men hon är ju den första svenska kvinnliga författaren som försörjde sig på sitt författarskap. Så den första kvinnliga professionella författaren i Sverige. Mm. Kan man säga. Hon hade, när hon skrev den här dikten till Fruen Timmers försvar, som är en attack mot Rousseau då, hon hade då gett ut en del diktsamlingar och var känd och upplyft i Sverige. Så hon hade liksom lyckats som kvinna. Hon var ju en särling, för det var ju inte alls i princip någon annan kvinnlig författare verksam på den nivån under hennes tid. Det fanns liksom hobbyförfattarinnor, men inte professionella som hon var. Så hon hade ju lyckats, men hon beundrar ju då, precis som alla andra, i princip Rousseau, som är en väldigt coming, pigg upplysningsman från Frankrike, som går lite på tvärs mot vad alla andra tycker och sådär. Så hon följer honom, och då får hon en skrift skickad till sig som är skriven om teatern egentligen. Men där han då skriver, det finns en lång fotnot och också en del delar av texten där han skriver om sin syn på kvinnorna. Och han skriver ju då att kvinnor kan inte äga något geni. Kvinnor liksom har ingen... De kan inte känna passion, de kan inte liksom, de har ingen intelligens egentligen, och så där skriver han. Och hon blir tokig, för att hon har ju då slagit igenom en diktsamling som heter Den sörjande turturduvan, där hon skriver om sorgen efter sig. Hon blev änka väldigt ung och sörjde sin man och omvandlat det till konst, och då bevisat att hon har ju både passion och geni, va? Om någon har det, så har hon det. Och så ser hon, får hon läsa det här då av Rousseau, som hon har beundrat. Och hon bestämmer sig för att hon ska läxa upp den här Monsieur Rousseau. Hon ska liksom visa honom. Hon ska motbevisa honom, och hon ska motbevisa honom genom ett mäktigt litterärt konstverk, som då blir en dikt på hexameter på, jag kommer inte ihåg, 630 rader lång eller någonting.
Ja, hon har inte suttit och skrivit den i en sittning, det märker man ju.
Nej, hon jobbar tvärt emot och lämp, kan man säga. Ja, så, fast med samma liksom, fokus, med samma ämnesfokus. Men nej, hon har, den är väldigt genomtänkt. Och full med fotnoter, du vet, referenser till kvinnor som har gjort, som har tänkt, som har stridit, som har visat prov på stor passion ur historien, i samtiden och i mytologin, och så fotnoter liksom, om dem.
Och där gör hon ju inte minst vår tid en tjänst, eftersom det ofta är så himla svårt att hitta framträdande kvinnor i historien, om det är kompositörer eller konstnärer eller liksom författare, så sopas de ofta undan eller glöms bort, eftersom män inte läser dem eller tänker på dem eller till och med liksom vill glömma bort dem.
Nej, ja, så det här blir ju som en kvinnokatalog kan man säga, som faktiskt var en egen genre delvis på den här tiden, att skriva kvinnokataloger.
Så. Det är lite så 1700-talets rättviseförmedling liksom, så när Lina Thomsko blir förbannad att det inte finns några DJ. Här är en jävligt lång lista, och på samma sätt som Nordenflykt, här är en jävligt lång lista.
Ja, fast här då i faktiskt förvandlad till konst, för det är ju ganska underhållande, även om det ju är på, hennes språk är ju lite ålderdomligt, men det är ju väldigt vasst och det finns humor där, och sen går hon ju på, ger hon sig ju på Rousseau också, i diktens slut så skojar hon med Rousseau och alltså hon antyder ju att det kanske är att han har blivit nobbad av någon kvinna som gör att han är så sur på kvinnligheten överlag liksom där i slutet. Men hon skriver ju också ett förord till den här dikten där hon är mycket tydligare, där hon tydligt skriver att hon ska ta upp kampen för halva delen av mänskligheten mot Rousseaus fördomar. Så där hon är ju väldigt tydlig.
Ja, vi har ju både Voltaire och Rousseau som alltid blir hyllade, och liksom ett manligt perspektiv kan man ju liksom förstå det. Och Rousseau, alltså, du har läst honom mycket mer än vad jag har gjort. Men intrycket man får är ju att liksom, men han säger ju en jävla massa vettiga grejer om liksom människan och allt sånt. Och sen kommer den här liksom lustiga fotnoten eller slängen på slutet. Att, ja, det gäller ju inte er tjejer.
Nej, och det är ju faktiskt mer än en fotnot, för att han skrev ju sen, fast det var ju efter Nordenflyktstid, som ju Mary Wollstonecraft skulle bli, brittiska Mary Wollstonecraft, som också var en feministisk aktör under den här tiden. Som ju hon skulle gå igång på. Alltså, han skrev ju ett väldigt uppmärksammat verk som hette Emile, om barnuppfostran, som ju lästes av alla bildade människor. Den kom ut i 5 band. Och i de första 4 banden så handlade det då om Emile, den här pojken, och hur man skulle uppfostras. Att mer fri uppfostran, där barnen själva skulle upptäcka och göra erfarenhet. Dra
liksom, vilket fortfarande känns progressivt på något sätt. Liksom.
Väldigt progressivt, för Rousseau var väldigt progressiv på många sätt och vis. Folk var jätteintresserade av det här. Och sen i det 5:e bandet då skriver han om Julie, som är Emils blivande fru, och hennes uppfostran, alltså hur kvinnor ska uppfostras. Och det är ju ett helt band som handlar om det. Alltså att kvinnor ska hållas väldigt kort i ett väldigt hårt koppel. De ska inte ha någon frihet alls. De ska bara lära sig att ta hand om sina blivande män. Det ska hela deras uppfostran gå ut på. Han skriver att kvinnor kan inte springa. Titta på dem, de kan inte springa. Han skriver någonstans, nu kommer jag inte ihåg vilken bokstav det är. Men det är Julie, hon ville aldrig skriva R, tror jag det är. För att R var så kantigt, utan hon ville bara skriva O, för det var så runt och mjukt. Och ni vet, liksom, det är så fördomsfullt, så man blir tokig när man läser det.
Nej, men det är det jag menar med liksom en tidigare skrift om det där, är lite mer av fotnotkaraktär. Så när han liksom för man blir så här, inte va? Va? Och sen blommar det ut i den här, som bara, han bara pågår.
Ja, men och det är så konstigt, eftersom han ju skriver så mycket otroligt bra och progressivt. Och verkligen kan tänka utanför boxen. Men när det gäller kvinnorna så kan han inte det. Så det är uppenbart.
Och här finns ju också klart den här paradoxen av att han har haft massa kvinnliga mecenater.
Ja.
Det är något som är liksom, frågan är han liksom grundsexist eller är han bitter eller båda?
Ja, det är ju svårt att veta, men Nordenflykt, hon antyder ju i sin dikt att han kanske är lite bitter då. Så. Mm. Ja, för han hade ju kvinnliga mecenater, och han hade ju, det var ju också en där som han kom på kant med. Väldigt, och det var ju en väldigt rik och salongsvärdinna. Det låter ju kanske inte så märkvärdigt idag när man säger salongsvärdinna. Men att vara salongsvärdinna i Paris på alltså, andra hälften av 1700-talet, då var man en mega-influencer. Alltså,
ja, det motsvarar ju Bianca Ingrosso med egen show på 5:an.
Ja, och kanske ännu mer, så att säga. Så här, för att Bianca Ingrosso kanske inte influerar de mäktigaste i vårt samhälle.
Nej.
Vilket salongsvärdinnorna gjorde under sin tid, så att säga. Så när han då kommer på kant med henne, då blir han ju väldigt bitter. Och tycker att det är orättvist, för att varför ska hon när jag är så begåvad? Liksom, så där.
Ja, men din titel, Alla dessa jävla kvinnor, den tyder ju också på, den symboliserar ju liksom den allmänna inställningen.
Ja, jo, men det är ju tanken, precis. Det där man.
Ja, man kan säga, alla dessa bittra män tänker man kunde vara en uppföljare, och sen så vill ni, kan jag tänka mig att varken jag vill läsa den eller du vill skriva den.
Lite så.
Vad tar vi med oss av de här första feministerna? Vad är det som du tycker är liksom det är för deras tankar är ju väldigt aktuella fortfarande idag. Vi kan känna igen deras ilska, vi kan känna igen deras förslag, vi kan känna igen liksom...
Dels så tänker jag att det är viktigt att känna till dem, för att det är viktigt att veta hur lång den här kampen har varit. Så att man är, alltså, kan känna en viss tacksamhet för alla de här som har gått före och tagit alla de här striderna, men också att det är ett arv som vi måste vårda och att det är ju inte ohotat idag. Vi kanske sitter säkert i Sverige, men om man tittar på aborträtten i USA och sådär, och ännu värre på andra håll, så har ju kvinnor inte ens fått samma rättigheter på många ställen i världen än. Så det är ju en kamp som långt ifrån är över. Och då kan jag också tycka att om man då läser om dem, som i min bok till exempel, så de är ju så otroligt modiga. De vågar, ibland med livet som insats, som i Olympe de Gouges fall, som ju faktiskt blev avgiljotinerad i franska revolutionen. Alltså, de gjorde det trots alla fördomar som var så starka, så tog de den här fighten. Och vi idag, liksom är lite mätta, ligger liksom där i våra soffor och tittar på Netflix och HBO och tycker att någon annan ska lösa problemen åt oss. Eller ändå kanske att problemen inte är så stora just för oss, att det är så akut för oss att lösa dem. Men om vi bara blickar lite ut i världen så finns det ju så mycket kvar att göra. Så jag skulle vilja liksom att vi kunde kanske hitta lite kraft och eld ifrån vad de här kvinnorna gjorde och ta med oss det och försöka faktiskt förändra det som behövs förändras i vår tid. Jag brukar säga att jag ser kvinnokampen som någon slags omvänd cheerleader-pyramid. Sådär, där de här tidiga pionjärerna står där i botten och så står vi alla andra på deras axlar. Och nu är vi ju miljarder där uppe i toppen och vi kan förändra om vi vill. Liksom. Så kan vi förändra.
Det jag tar med mig från boken nu också det liksom att även motståndet har gamla anor. Att det inte är så att kvinnor tar sig fram och skuffar åt sidan eller liksom så, utan det finns ett antal breda axlar som inte vill släppa igenom. Och jag tänkte också på det liksom. Jag kan tycka att jag liksom har nått någonstans och har liksom insikter, men jag tycker det är också intressant att läsa och tänka på att en del av det här motståndet har jag såklart också som man, för att det är liksom också lika naturligt och lika ärvt, och att bevara kräver mycket mindre energi än att liksom förändra. Tre böcker som har inspirerat dig eller som du tycker att man ska läsa om man vill fördjupa sig i det här ytterligare.
Ja, då tycker jag alltså en bok som väckte, kan man säga egentligen, eller som var som en så här ögonöppnare för mig när det gällde kvinnorna i historien. Alltså, man tror ju kanske att det inte fanns så många som var aktiva i utgångsläget, men när det i själva verket i alla tider har funnits kvinnor som har liksom protesterat mot fördomar och tagit kampen, men också liksom varit verksamma på massa olika plan i alla olika områden. Så. Och det är ju då Den nya kvinnostaden av Nina Burton. Det är ju som en bibel om man vill liksom börja med kvinnohistoria, skulle jag säga. Hon har forskat fram massa intressanta kvinnor ur den europeiska historien. Så, och den är ju skriven med den fantastiska pennan som hon har också. Så det är ljuvlig läsning, skulle jag vilja säga. Sen tycker jag att historiens MeToo-vrål av Ebba Witt-Brattström också är en bra introduktion så, till den feministiska kvinnohistorien. Och sen skulle jag ju kanske, om man vill gå lite så här ner till källorna, så skulle jag nog ta och läsa Till försvar för kvinnans rättigheter av Mary Wollstonecraft, som ju var den brittiska, vad ska man säga, samtida som Olympe de Gouges i Frankrike, så verkade Mary Wollstonecraft i Storbritannien och skrev den här boken som är lite mer lättläst och dessutom publicerad från Olympe de Gouges manifest.
Ja, hon har ju en annan distans till det, både geografiskt och liksom mentalt då, naturligtvis. Så den har jag läst med behållning. Tack snälla för att du var med i Perspektiv.
Ja, tack. Det var roligt att vara med.
Du hörde Anna Destadis Larsson, och en sak som slagit mig efter vårt samtal är inte bara hur lång kvinnornas kamp varit, men även hur långt männens motstånd pågått. Även om jag anser mig behandla kvinnor som jämlikar, så slår det mig likväl att jag är uppvuxen i en manlig tradition där kvinnor förminskas. Helt enkelt bara för att jag är man i Sverige. Och att förminska kvinnor är faktiskt någonting vi alltid gjort här. Och det är fascinerande hur oerhört lång tid det har tagit för att rucka på detta. Är det så det är kanske när man känner sig hotad för att bli av med en del av sin makt? Nu undrar jag, vem av dina vänner som du tror skulle gilla dagens avsnitt om första feministerna? Använd dela-knappen här i appen för att skicka vidare till den personen eller de personerna för att hjälpa dem att lära sig någonting nytt. Och gillar du vad du hört tycker du ska ge podden 5 stjärnor betyg via Apple Podcast eller Spotify eller vad du lyssnar på, för det hjälper faktiskt ännu fler att hitta podden och dessutom tar det dig bara någon sekund. Producerare för det här avsnittet var Andrea von Essen. Klippningen stod Jens Back för och mixningen är som vanligt gjord av Stray Dog Studios. Nästa gång får lära dig något annat, då vi ger dig perspektiv på ett aktuellt ämne. Vi hörs då!